blev förgiftad av svamp och kom sen att bli svampexpert. Naturmorgon möter Artdatabankens Mikael Krikorev. Och så letar vi efter växten som saknar grönt klorofyll, parasiten tallört. Naturmorgon från den 20 september 2025. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Vi har ett program med gott och blandat, men först och främst fältreporter Lisa Henkov är på Gotland. God morgon, Lisa.
God morgon, god morgon.
Har det börjat susa?
Ja, det kom en bil.
Ja, jag trodde det var
trädsus.
Ja.
Ja, och alldeles nyss så var det fullt av fina pip här. Jag tror det kan vara kungsfåglar som rör sig högt upp i trädkronorna. Jag har inte en chans att se dem. Men jag tittar upp mot taket, vad ska man säga, taket säger jag. Det är ju det som är speciellt när man är ute, det inte är något tak oftast.
Oftast, inte men alls. Det kan vara trädtak.
Ja, men det känns som lite att det finns en nivå här ovanför där träden tar slut som bildar som ett krontak, brukar man väl kanske säga snarare.
Du, Ardre eller Ardre, vad heter det där du är?
Ja, det skulle man egentligen fråga en gotlänning ju. Men ja, det här heter egentligen Kaupungs. Mm. Och nu kom det precis en mygga här också. Det är liksom varmt och fuktigt och bara, ja men så här, somrigt i känslan. Men Kaupungs heter det, det är på östra Gotland. Inte så långt från Djurgården.
Mm. Ja.
Men i skogen.
I skogen. Och du och mykologen Mikael Krikorev ska vi höra en hel del ifrån denna morgon. Men vi ska också den här timmen få uppleva en av höstens lekar, nämligen rödingarnas.
Nu söker jag hund upp handen, ser ni det?
Ja. Det är så snyggt när de nästan dansar.
Ja, och så tillbaka till exakt samma sten igen.
Mm. Fiskar i en dans alltså. Och i vår andra timme får vi ett reportage om årets växt. Den är inte så ovanliga, men mycket udda. Tallörten.
Grejen är att den saknar klorofyll. Alltså den kan inte köra någon fotosyntes, den här växten. Utan den är helt beroende av andra växter.
För ett par veckor sedan kastade vi ur oss några trevande tankar om en naturkanon. Mest på skoj, men med en nyfiken fråga. Vad i vår natur i stora perspektiv och ner till varje underbar liten art är extra värt att lyfta? Och på våra sociala medier har väldigt många delat sina förslag. Det är inspirerande och poetisk läsning, så den här morgonen kommer vi att dela vidare era förslag på oumbärligheter i Sveriges natur. Fler tankar är välkomna, kanske någon vill mejla till naturmorgon@sverigesradio.se. På sociala medier skriver signaturen Erik Svenis början på en naturkanon så här. Inlandsisen, Helge Å. Vänen, Kebnekaise. Gammelgäddan, Slotterängen. Örsund, Stora Karlsö. Njupeskär, Älg. Tåne älv. Implantering av signalkräfta. Vitsippor, Store Mosse. Kalhyggen, försurning. Tranorna vid Hornborgasjön. Helags och renskötsel. Både bra och dåliga saker ska med, tycker han. Ja, men hör gärna av er om naturkanon eller om svampar eller om något helt annat. Men det är svamptider och många är ute. Jag till exempel, jag letar soppar och kantareller. Men det finns så mycket mer. Lisa Henkov, du har ju tagit dig till den här väldigt speciella miljön på östra Gotland. Där det då också finns speciella arter, och så finns där en speciell mykolog som heter Mikael Krikorev också.
Ja, men det gör ju det. Och så fort det finns en speciell mykolog så kan det finnas speciella arter.
Just det, det är så, så det hänger ihop också ju.
Så kan det hänga ihop, men det är också så att det finns inte speciella arter överallt. Och det kanske inte heller speciella mykologer. Men Mikael Krikovare, god morgon.
God morgon.
Nu står vi här i en skog som är nära hemma, men så det är 7 år har du bott här på Gotland nu.
Mm. Jo, vi flyttade hit 2018 till min sambos gamla släktgård. Och det var väl både för sambons skull och för svamparnas skull man flyttade. Det var ju liksom plus, dubbel plus, eftersom det är så fantastiska skogar här. Så att,
och fantastiska ur ett svampperspektiv bland annat. För det är liksom svampen som är helt och hållet i fokus i ditt liv. Men kan vi inte börja kolla på den här lilla gula, ja, runda? Kom, vi tittar nära, ja, för den är ganska liten just, ja, just den här.
Det. Jo.
Nej, men här är den är jättesöt. Alltså som en gul liten, orange-gul liten sol står den här i mossan. Grön mossa lite under.
Mm. Ja, nej, den här svampen har jag ju fått leva med länge, och historien om hur jag började med svampplockning. Jag antar att det är dit vi ska komma.
Ja, jag tänkte det.
Kanske.
Vad är det vi har här?
Det är narrkantarell, en Hygrophoropsis aurantiacus. Det är alltså en liten skivling som har orangea tunna skivor på undersidan, och den är vackert orange till beige på ovansidan. Mm. Och den här är en sån här klassisk förväxlingssvamp till vår folkkära kantarell. Den är inte giftig, men står som, ja, det är ingen matsvamp, men vi kommer väl strax återkomma, tror jag,
till. Ja, men du har ju provat den, du har ju provat nästan alla svampar som man får äta, tror jag, men du provade den här ofrivilligt.
Ja, det var ju lite så det började. Jag hade ju hyrt ett torp i Värmland på början av 90-talet. Jag var väl 20-årsåldern, 2022. Kan jag rekommendera. Det var ju 6 000 kronor för ett helt år, tror jag hyrde det för. Och så kunde man leva där ett helt år väldigt billigt. Och då på hösten när jag hade besök av en kompis som var förbi i augusti, så hittade vi ett gäng som jag trodde var kantareller. Och då var inte alls den här tunna orangea varianten, utan närkantarellen är ju ganska variabel. Kanske till och med ett komplex med arter. Det vet vi inte riktigt. Men de som jag minns att vi plockade i tron att det var kantarell, det var ju ganska bleka, stora, kraftiga, köttiga exemplar.
Mm.
Och vi plockade och tillagade, och jag har ju inte någon svampplocka bakgrund. När jag var liten så plockade mina föräldrar kantareller. Så jag hade ju ett minne i bakhuvudet att det finns inga farliga förväxlingsarter till kantarell. Så att,
ja,
det var så jag hade liksom.
Nu kommer korpen.
Korpen i bakgrunden. Ja. Ja. Okej, okay, vi ska göra det. Hur som helst. Vi plockade och åt dem, och jag tänkte nej, det här smakar inte kantarell, utan det här är något annat. Men det smakade inte illa, och då tog vi en bit till och tuggade och kände nej, ja, det här var väl gott, men det smakar inte kantarell. Och sen på natten så hade både jag och min kompis lite magknip och lite märkliga drömmar, för att jag minns att min kompis vaknade mitt i natten och skulle gå ut och kissa. Och då tittade jag upp och då kände jag mig att jag kunde läsa hans tankar på något sätt. Det var någon sån här lite övernaturlig, konstig, halvhallucinogen upplevelse. Så att jag kände det som att jag förstod precis hur han kände det. Att nu har han det jobbigt, tänkte jag. Eller nu har jag det jobbigt, precis som han. Och sen på morgonen efter pratade vi om det där. Och han hade också haft lite märkliga drömmar och så. Och sen den dagen var jag tvungen att ta reda på vad det var vi plockade åt. Och sen tillbaka i storstan. Sen så fick jag låna svampböcker.
För så var det på den tiden. Det var böcker man måste låna, eller så skulle man träffa på någon som kunde något.
Exakt. Det här var ju början på 90-talet, och då fanns ju inte internet och mobiltelefoner. Så att jag fick ju gå till närmsta telefonkiosk 6 kilometer om jag ville få tag på någon när man bodde så där isolerat. Men
kunde du hitta då uppgifter om att det här kunde hända i litteraturen?
Ja, det tog ett tag, för när jag kom tillbaka så fick jag ju låna lite svampböcker, och sen köpte jag Rimanholmåsen och hade den som kvällslektyr. Och... Men sen efter ungefär...
Det är en tjock svampbok.
Det är en tjock svampbok.
Den är jättetjock. Men den räcker många kvällar.
Ja, men om man läser en kvart varje kväll så lär man sig mycket.
Ah.
Men sen så såg jag då Norstedts stora svampbok något år senare. Där står det faktiskt, under narkantarellen kan orsaka hallucinationer. Mm. Och det är faktiskt den enda uppgiften om den här egenskapen hos narkantarell som jag har stött på faktiskt.
Men det är också så att det har hänt otroligt mycket med inte bara svampkunskapen, men också hur man kan ta del av svampkunskap.
Ja.
Och identifiera svampar och alltihop. Och där har inte minst du varit bidragande också med att du startade Svampguiden så småningom. Alltså på internet. Då var ju internet lite så här...
Jo, i internets ungdom där i mitten på 90-talet när vi började få internet via modem, och så började jag ganska tidigt lära mig att programmera hemsidor. Så att vi byggde ju lite webbshoppar, jag och en kompis. På den tiden behövde man inte ha någon utbildning för att jobba med IT, så vi var självlärda. Men då stände jag, men nu vi gör en hemsida, eller det var egentligen min kompis Mattias som, kan du inte göra en hemsida om svampar? Så han hjälpte till att designa Svampguiden 97, första versionen, 1997 då, så den fyller snart 30 år.
Ja, och mycket har hänt sedan dess med svampintresset. Men det var liksom en liten skjuts in i det hela. Och vi ska röra oss i den här marken. Och vi ska också prata om det här med svamparnas unika kemiska hyss, kanske man kan kalla det.
Det är väl bra beskrivet.
Ja.
Det är mycket märkligt de håller på med.
Mikael Krikore, vi är mykolog på Artdatabanken idag på Gotland med Lisa Henkov, vår fältreporter. Och vi ska höra från er om en liten stund igen. Tack så länge, Lisa.
Tack.
Nu kommer vi till det som många väntar på. Vad är svaret på förra veckans naturfråga? Jo, den var formulerad så här. Nu söker vi en art som finns i nästan hela landet, både ute och inne. Faktum är att den har fått en renässans inomhus på senare år. Arten är den kopparskimrande barkens bärare och reliktbockens hemvist. Bladen är nålformade och sitter i par om två. Rätt svar är tall. Och vinnarna den här veckan är Helena Knutsson i Mansilla i Jönköping som får en termos. Magnus Westerlind i Nynäshamn får en tygkasse, och tygmärket, det går till Thomas Kävergard i Stockholm. Grattis till er! Genomgång av ledtrådarna görs ju bäst genom att läsa hur ni som svarat har tänkt. Magnus Månsson i Västerås skriver att naturfrågan lördag den 12 september 2025 var en vid första intrycket knivig sammanställning av olika spridda uppgifter, men som jag tror har ett uppenbart och enkelt svar, tall, Pinus sylvestris. De olika ledtrådarna pekar mot det svaret enligt följande. Tall finns i hela landet. Möbler och inredning av furu, tallens virke, finns i många hem. Tallens bark är gulröd på övre delen av den höga, oftast mastlika stammen. Och reliktbocken behöver gammal, solexponerad tall. Det råder ju säkert delade meningar om huruvida furun är på återgång i heminredningen och om de borde vara det, men hur som helst. Ann Karlsson i Björnlunda skriver: vi som är födda på 50-talet har sett furumöblerna komma och gå. Nu verkar de vara på gång igen. Den som spar han har, det är bara att plocka fram dem igen. Och sjuåriga Greta Selvåg i Hägersten. Hon skriver att hon kom på att svaret är tall för att hon gjorde som Velma i Scooby-Doo. Hon stannade till och tittade sig omkring. Jag tittade ut och såg att när solen skiner på tallen ser den ut som guld. Den kopparskimrande barkens bärare. Någon undrade om vi hade citerat Tranströmer eller Harry Martinsson. Nej, det är Lisa Henkov som har författat den meningen. Förra veckan besökte Naturmorgons Karin Gyllenklev Telegrafbergets naturreservat i Tyresö kommun strax utanför Stockholm. Tillsammans med kommunens naturguide Martina Kibos. Och där kan man ägna sig åt tallskådning. Många snyggtallar där ingen är den andra lik. och svampar som skvallrar om trädens ålder.
Nu pekar Martina ut något här som har...
Ja, på den närmaste tallen, en ganska bra bit upp, så sticker ut en ticka. Nu är den lite lav- och mossklädd. Ser du det?
Ja.
Och i princip så är det här den enda ticka man kan hitta på levande tallar. Och det här är ju en levande tall. Och den heter lämpligen tallticka. Den är lite hovformad och nu har den här växt ett tag, därför den här är flerårig. Så att den har ju liksom fått en påväxt av lavar och mossor. Men den här, alltså den här själva frukt, det vi ser av svampen, det är ju fruktkroppen, ungefär som äpplet på ett äppelträd. Så när fruktkroppen kommer fram i tallen, då vet man att den här tallen är minst 100 år. Kanske 150 eller 200 eller ännu äldre. Den här tallen ser ju inte så tjock och grov ut. Men det är inte bara storlek, utan det är faktiskt också talltickor som kan berätta hur gammal den är. Och det här är en hotad art och det är en signalart. Och den signalerar alltså både att det är en gammal tall, men också att det är ett fint skyddsvärt tallbestånd. För det räcker ju inte med en tall för att vi ska få talltickor. Måste finnas och spridas emellan.
Här finns det ju verkligen många tallar. Om man ser omkring oss i blåbärsriset här.
Ja, men nu har vi verkligen kommit upp i det som kanske är en av de fina delarna till Grafbergets naturreservat. Och det är den här otroliga tallmiljön med många fler hundraåriga tallar här uppe faktiskt. Och det, tittar man omkring så är ingen tall ju riktigt en andra lik. Alltså de är lite krokiga och lite knöliga och några grova stammar, den här tjocka pansarbarken som också ett ålderstecken, några tunna, så det är ju liksom inte, det är en mångfald även bland tallarna, och det gör att det händer någonting i skogen, så det blir så spännande att röra sig i sån miljö, och det lever mycket mer än en virkesåker.
Men är det här på Tallegrafberget, är det här dina favorittallar eller finns det andra tallar som är dina favosar?
Vi ska gå till en av mina favosar alldeles strax, för den är precis bakom här.
Är det den där väldigt tjocka?
Ja, med de stora hålen som nästan står och ramlar ner där.
Ja, står på en liten höjd här. Väldigt tjock stam och så har den liksom ett litet lut. Det ser ut som att den är lite tungt på ena sidan och att den hänger lite åt ett av hålen.
Ja, men den har ju liksom dött lite åt andra hålet, så det är som att den sträcker sig åt det hålet. Och så när vi går närmare så kan man se att alltså nedre grenarna här, de är ju nästan lika tjocka som stammarna runt omkring. Alltså den här är helt otroligt tycker jag.
Ja, den där allra nedersta grenen, som den är jättetjock och så otroligt snirklig.
Ja. Sen brukar det bo, nu var de inte hemma, det brukar vara bålgetingar här som kommer ut. Och de vill ju också ha lite äldre träd, så det är faktiskt ganska fint.
Ja, ur de här hålen ja, på stammen brukar...
Det är brukar... som grenhål här som har blivit, liksom, så har de börjat bygga bo. Men nu var det tomt.
Det ser ut att vara ganska djupa hål. Mm. Det är ju helt kolsvart inne och de är... tjocka som, eller en diameter som 2-10 kronor. Men det är kul, då är den liksom, den har sin lite döda sida där man ser att grenarna är liksom helt avskalade nästan av bark. Det finns ingen barr på dem, men det växer lite lav och så. Och så har vi den här andra sidan med bjässegrenen och gröna barr. Ja, roligt.
Ja, men den är jättehärlig. Och det här, alltså ett annat ålderstecken på tallar, det är ju dels talltickan är ju sånt. Nu var det ingen talltika just på den här. Man kan tänka att det har suttit en talltika kanske, om du ser här, att det sitter resten av en ticka där.
Precis. Ja, det ser lite så brötigt ut där.
Lite brötigt.
På en punkt. Ja. Punkt.
Men det som också är ett ålderstecken, mer än de här grova grenarna, det är också hur grenverket växer. Alltså... Så där mellan tummen och pekfingret kan man säga att unga tallar, men de orkar hålla upp sina grenar, så då sticker de uppåt och då kanske de är under 100 år. Sen någonstans när 150, då börjar liksom grenarna, ungefär som armarna, man börjar hänga. Och när de kommer ner, att de börjar hänga verkligen så här, då är den minst 150. Mm. Så det är också ett ålderstecken. Nu har man provborrat ett tiotal tallar just här och många är ju alltså, ja, flera hundra år i alla fall, kanske 200-300 år gamla. Så vi har verkligen fina gamla tallar här.
Ja, men det är ganska kul. Om man kollar på den första grenen, då är ju den ungefär lika högt upp som jag är lång. Säg att den är 165 cm upp på stammen, men den går ut flera meter ut, många meter rakt ut och touchar marken för att den hänger helt enkelt. Den är tung att hänga i.
Ja. Ja, den är jätteläcker. Men jag förstår att det är en av mina favoriter här. Jag tycker den är fantastisk, den här tallen.
Ja, blir du glad då när du ser den?
Ja, men jag blir jätteglad. Jag blir lite sådär, ja, lite kär. Liksom. Jag tycker den är lite mysig.
Mm.
Nu står vi vid en till fin tall. Och här kan man se att det har brunnit en gång.
Ja, men det är som ett jättelångt, smalt sår i stammen där den här grova pansarbarken är liksom helt borta. Och det är till och med väldigt sotigt här ju. Får man sot på fingret om man kör?
Och det här när det blir så, för tallen har ju försökt laga den här brandskadan, då kallar man för brandljud. Och den här, ja, tror man då är 70 år gammal, men det finns också flera brandljud på den här. Så att bara det visar ju att den här tallen har överlevt minst 2 bränder. Alltså den har stått här rätt länge. Och tallen är ju ett träd som verkligen har liksom evolverat fram tillsammans med skogsbränder under årmiljoner. Alltså de har ju sin tjocka bark som gör att de ändå kan stå emot rätt bra. Och kronan högt upp, det blir inte samma eldfång. Och det som händer när det kommer bränder, det är ju att de här som kanske konkurrerar med tallen om ljuset försvinner då. Och så får tallen mera chans att faktiskt bre ut sig. Men det är också, jag tycker man får lite så här ödmjukt när man ser den här. Den har liksom brunnit och så står den ändå kvar här och fortfarande lever. Alltså den här har jag varit med om så mycket. Tänk om den kunde berätta vad den har gjort och hur den har levt.
Det sa Tyresö kommuns naturguide Martina Kibus som var uppe bland gamla tallar på Telegrafberget i Tyresö utanför Stockholm. Reporter var Karin Gyllenklev. Och det finns ju så enormt mycket att berätta om tall och kring tall. Och genom åren har vi gjort en del sändningar med utgångspunkt från ett enda träd. Och 2021 gjorde vi ett program om just tall. Och vill man lyssna på det så kan man gå in i webben eller appen. Programmet heter Tallen i ekosystem, historia och människohjärtan. I appen kan man behöva scrolla ner lite i sökresultaten för att hitta rätt. Om vi skulle ha en naturkanon, en förteckning och inbjudan till svensk natur, vad skulle vi ha med i den? Vi ställde frågan och Kristina Sternroth, Anna-Lena Sunesson och Göran Andersson är några av dem som föreslår allemansrätten. Och den finns ju också med i kulturkanonen som presenterades för några veckor sedan. Och idag, den 20 september, är det allemansrättens dag. Så det anordnas aktiviteter av föreningar och kommuner och så runt om i landet. Det kan man kolla upp om man vill. Lyssnaren Maria Häkemies, hon tänkte så här kring en svensk naturkanon.
Ja, jag tänkte på det som är speciellt för Sverige. Och för att jag kommer från Finland och jag tycker att våra länders natur liknar ganska mycket varandra. Men sen finns det vissa ställen som skiljer sig från finska naturen. Och det är de ställena jag tänkte på. Ja, först och främst raukarna på Fårö. De tyckte jag var jättehäftiga. Och det är någonting så speciellt. Jag vet inte om det finns någonstans i världen. Sen allvaret på Öland. Den här lite savannliknande natur i Norden med små blommor. Det är också speciellt. Och Österlens valmo, plåklint, fält och rapsfält vid havet tyckte jag väldigt mycket om. Och fjällen är högre i Sverige än i Finland. Så det var de platserna jag kom att tänka på.
Det sa Maria Häkemies och det kommer fler tankar kring en svensk naturkanon i programmet. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och förra veckan sände vi från Åreskutan. Och det visade sig vara helt rätt tid att vara i Jämtland. För vi fick höra att just nu har rödingen vandrat ut från den kalla Onsjön väster om Åre upp i en strömmande å för att leka. Och fjällekolog Lisa Öberg tog oss med till det kristallklara vattnet med förhoppningen att få visa oss något alldeles speciellt.
Ja. Det börjar närma sig.
Ja, det kan spana lite efter vägen.
Ja. Pop, pop, pop.
Oj, vad ser du, Jocke?
En röding.
Vilka fenor!
Jag såg inte den.
Den var mot
det gjorde inte jag heller.
Ja, den gick liksom...
Nu är den i djupet där.
Där, 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 där. Se. Där.
Ja, nu ser jag
där,
den.
Där.
Ja, ah, tjusig.
Där, nu ser jag den också. Åh, oh, den är helt röd under till.
Ja, ja, det var en hane den där då. Ja, så man blir lycklig när man ser dem, visst?
Jocke vart alldeles till
sig. Ja, ja, ja. Ja, men...
Annars så bor den i Ånsjön och så går den upp här.
Och leker, ja.
Aha, aha. Och det är den, vilken tid på året är det?
När de första gula löven börjar falla. Mm. Det är liksom ett gammalt tecken.
Aha.
Mjamrande.
Ja, visst. Åh.
Vilket vatten, det är ju kristall.
Ja,
ja. Ja. Helt magiskt. Och så lite sådär grönskimrande. Och...
Ja. Alltså vad fint det var, för buken var helt röd. Bukfjärorna var röda med vita kantband.
Mm. Mm.
Som en liten presentask eller något.
Ja, som en fransk modeklänning. Ja,
jag säger så här.
Ja, du måttar ju som en fiskare nu, Jenny.
Ja, det gör jag. Men jag måttar 43 centimeter.
Ganska exakt.
Och så honorna går till en sandig. Letar upp sandiga, alltså mindre storlek på gruset. Och där gör de en grop liksom genom... Ja, de gräver med kroppsrörelserna helt enkelt. Och ligger och väntar på att rätt pojke ska komma förbi.
Och när ett pojke kommer, vad händer då?
Ja, alltså då släpper ju han ut sin mjölk och hon släpper ut äggen.
Mm. Och sen så...
Blir det småröd.
Ja.
Mm. Där borta...
Ser du någon?
Står... En eller två i kanten där.
Ja,
nu
ja, 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 ja.
Nu ska vi se. Där, ja.
Mm. Och så lite längre bort är det två också. Nu blänker de där.
Ja, men tror du att det där kanske är hona?
Det är
nog
en hona som är framför den bort där i alla fall. Och där kommer den till. Ja. Den där stora kommer tillbaka där.
Titta.
Spänne som han, kör bort den.
Han körde bort honom. Ja. Och där körde han bort en hane till. Mm. Han verkar vara riktigt... Och sen är det två honor som står stilla.
Ja.
Uppströms liksom med huvudet åt andra hållet.
Mm.
Undrar vad hon gör för att liksom säga att det är okej. Han kommer ju efter den nu.
Mm. Och han måste kanske visa framfötterna.
Ja, man såg hennes sida där. Det är lite mer silvrig.
Mm.
Och nu kommer en till, en hanne till.
Ja.
Uppe i baken på honan. Mm. Svänger runt liksom.
Ja.
Så att de står med huvudet mot strömmen där. Och sen så kommer en hanne till. Nu händer det grejer här.
Men här ser man ju dem jättetydligt. Alltså, som sagt, brun spräckliga på ryggen. Och nästan ser ut som de har fläckar, precis som gäddor. Och sen så blir det som en ganska tvär kant där det röda börjar. Ja. Och verkligen knallrött.
Tre
hannar till.
Ja, de är framme där och så nosar de på något sätt.
Visst. Men hon står still och sen simmar hon runt.
Och sen är det som att nu jagar hannarna varandra.
Ja.
Och så seklar den andra hannen runt. Mm. Vilket skådespel.
Mm.
Men nu. Nej. Jo, nu. Jag trodde nästan att...
Jag gjorde något där.
Kan det varit? Men han var ju inte liksom med.
Vad gjorde hon?
Ja, det kan vara så att hon la sig på sidan och liksom... Jag har sett harrlek en gång och då gjorde de sådär. De la sig lite på sidan och så ruskade de och darrade som någon slags extas. Men vad snopet att han inte var med i matchen
liksom
i så fall.
Och han var inte där då?
Nej, han var lite trögtänkt. Alltså någonting är på gång.
Ja.
Ja, visst är det häftigt.
Ja,
otroligt.
Och att man kommer så nära också, att det är så klart vatten. Titta!
Ja.
Nej, det är inte... Det
hon
är
simmar fram liksom... lite och sen tillbaka igen i exakt samma position.
Ja, men är inte det någon...
Och där är hon. Hon liksom, rörde sig där den andra honan också nu.
Någon ritual, någon liksom förspel eller någonting kanske.
Men Lisa, det här är något du brukar kolla varje höst på detta.
Ja, det gör jag. Det hör till liksom, man måste se dem.
Nu söker hon upp Hanna, ser ni det?
Ja. Det är så snyggt när de nästan dansar.
Ja, och så tillbaka till exakt samma sten igen.
Jenny, vad är din analys?
Honorna bestämmer platsen, så är det ju. För hon det... har ju sin favoritplats med... Det är ganska stora stenar där. De är ju lite... Alltså om man ser stenarna här, de har ju lite påväxt och lite smuts på. Men det är rent där borta. Mm. Alltså,
det har nog kanske
hon har ju fixat. Det är ju liksom, de har ju vänt
fast
på dem.
Det är också mer ström där.
Ja, hon har ju en bra plats som där äggen kommer få vad de behöver av syre och rätta vattenströmmen på något sätt. Ja, mäktigt.
Ja, men man tror att man fattar lite grann, men det gör man nog egentligen inte. Det är säkert något mycket mer intrikat spel detta.
Så. Det är väl som hela livet. Ibland tror man att man fattar lite grann. Sen så gör man inte det ändå.
Nej, precis.
En stillsam dans i ån. En väldigt fin upplevelse. Joakim Lindvall, Helena Södlund och jag var med om den tillsammans med fjällekolog Lisa Öberg för en vecka sedan. Det finns bilder på webben och film på sociala medier på detta. Men vad var det då vi stod där och gissade om? Vad var det som egentligen hände? Det ska vi få reda på nu. God morgon, Joakim Svensson, länfiskekonsulent i Jämtland.
Ja, god morgon.
Ja, god morgon. Du har också sett det här.
Ja, precis.
Ja. Du, om vi börjar med när hon lägger sig där på sidan och darrar sig där. Vad är det som händer då? Vi stod ju där och killgissade hejvilt.
Ja.
Ja.
Nej, det är, jag tycker man har fått en bra beskrivning av hur det kan se ut här. De som pratade tidigare. Nej, det är ju så att hon förbereder ju leken här. Och som sagt, hannarna spanar ju in henne här och runt omkring. Och de försöker ju skapa sig revir sen då genom den här kampen som sker då på lekplatsen. Va? Så att, ja.
Men är det hon som förbereder den här gropen och liksom håller den sen en hona en grop eller?
Ja, alltså hon tittar ju ut en bra plats och känner av med sina fenor om det här är rätt och ganska omfattande process. Och det vill ju till att det är rätt plats för att det ska ju vara syrerikt vatten som passerar här och rommen får inte ligga för djupt till exempel. Så det är många faktorer som är med och spelar här.
Ja. Och sen när hon darrade, släpper hon ägg då? Eller vad var det vi såg tror du?
Ja, inte på en gång, utan det kan vara såna här liksom, av så kallade för förspel. Eller hon visar ju liksom att hon börjar bli färdig här va, för hannarna också. Sen är det naturligtvis när hon börjar gräva den här gropen, då lägger hon sig på sidan och behöver trycka på med stjärtspolen här för att det ska bli en grop. Då, va. Så det är ju både ett grävande och en liten förberedelse för leken.
Just det. Ja. Men kan det vara flera hannar som kan befrukta hennes ägg eller...?
Ja, det är som man brukar kalla på fiskspråk för sneakers. Här, va? Det är ju lite, andra hannar kan ju också komma med i leken. När de uttänkta paret här är igång så att säga, då kan de komma in från sidan här och också sprida sin mjölke här och befrukta ett antal ägg. Så att det så kan det fungera.
Nu Joakim, det som var så himla fantastiskt här var ju att vattnet är kristallklart så man ser allting så fint fast man står på stranden. Men leker alla rödingar uppe i strömmande vatten?
Nej, det är ju ett relativt fåtal bestånd strömlekande röding vi har i det här länet. Och det vanliga är att man leker ute i sjöarna, då, på grund ute i sjöarna, på exponerade stränder där det är strömsatt vatten. Så att det är... Men även i sjöinlopp och utlopp och så vidare. Så att det är kring öar. Så det finns ju flera ställen som rödingen brukar leka på.
Så det. Just det. Men det är inte så lätt att se när den leker ute i sjön. Ju, så det får vi inte vara med om.
Eller? Nej, precis. Nej, det är svårare att se. Men är det klart vatten så kan man ju se det. Det finns ju exempel, Locknesjön till exempel. Här kan man också titta på. Där är det också väldigt klart vatten. Där kan man se sjölekande. Och Näkten är ett annat exempel också. Så det finns andra ställen. Ja.
Men så är det genetiskt bestämt då om man är en individ som leker ut i sjön eller om man är en individ som leker upp i det strömma vattnet?
Ja, det är skilda delbestånd här utav rödingar som leker på olika platser. Mm. Det är det. Ja.
Men då tänker jag så här, strömmande vatten, de har ju också vi tillgång till. Vi använder vattenkraft och så. Hur funkar det för rödingen och att människor brukar vattnen?
Ja, alltså det blir ju en konflikt här. Vi har ju några bestånd här som är på gränsen att slås ut helt utav vattenkraften, och framförallt i norra delen av länet här, Blåsjöälven och Brännälven och med flera exempel. Så att det är ju hela tiden, den är ju hårt ansatt rödingen av många skäl. Ett skäl är vattenkraften, ett annat är ju klimatförändringarna. Så att det finns hot, absolut.
Och vad klimatförändringarna, kan du förklara hur det är ett hot?
Alltså klimatförändringarna, det påverkar ju mycket, det påverkar hela ekologin. Det får ju en kortare tid med is, och det kan ju förändra kläckningstiderna för fisken till exempel. Att den kläcker för tidigt och att ynglen får en dålig start. Alltså det, ja, det kan hända mycket saker på vägen.
Mm. Helt klart. Men ska vi oroa oss för rödingarna?
Alltså rödingen som art kommer ju få det tuffare och tuffare när vi går mot ett varmare klimat här, och det är ju en utpräglad kallvattensfisk, så att den minskar ju på bekostnad av till exempel öring i de bestånd där de finns parallellt. Alltså det har vi sett. Ja.
Mm, mm. Ja, det var ju lite att sluta i moll då, Joakim, men har du själv varit ute någonting i år och fått se den här vackra leken?
Inte i år tyvärr, har jag inte varit ut. Nej då, har inte varit.
Ska du inte satsa på det nu då, i helgen?
Ja, annars får jag lyssna på era historier.
Ja, men, precis. Vi är väldigt tacksamma att vi fick vara med om det här. Och kul att du var med och klargjorde lite fakta också. Det behövde vi.
Ja, tack för det.
Tack ska du ha. Hej då, Joakim.
Tack så mycket. Hej. Hej. Hej.
Joakim Svensson, länsfiskekonsulent i Jämtlands län, var det. Ja, det är mycket som händer på hösten. Det är ju också svamptider förstås. Nu sticker många av dem upp sina hattar för att kunna sprida sina sporer. Och en alldeles unik miljö, det är kalkbarrskogar. Och Lisa Henko finns i en sån tillsammans med mykolog Mikael Krikorev vid Kaupungs, östra Gotland, Djurgårdens, där bort igenom.
Mm, precis. Jag står här och tittar på träden, de här fina tallarna. Ganska mycket tall helt enkelt på Gotland. När man åker från Visby och hit, som jag gjorde igår här, så är det jättemycket tall utefter vägen. Man kanske tänker sig att Gotland är så här frodigt, liksom ängen med ekar och lövträd och så. Men det är oerhört mycket tall och också en korp.
Som flyger omkring.
Ja. Som flyger omkring, och vi såg en ekorre här framför. Men precis bredvid den här tallen så är det faktiskt en oxel.
Mm. Ja, det är lite så. Det är så här gamla bondeskogar. Du ser den här tallen nästan, det är med pansarbark. Alltså ett tecken på att den är gammal. Och det är flerskiktat. Vi har olika, både gran och tall av olika höjd och diametrar och omfång. Och sen så är det lite oxel och lite rönn och lite annat. Så det här är ju typiskt sån här skogar där djur har gått och betat tidigare. Och sen har markägarna gått ut och plockhuggit och tagit det man har behövt. Så det här är ju en typisk kalkbarrskog kan man väl säga, som har både tall och gran, och just där vi står nu liknar det kanske mest mycket fastlandet, men det finns ju andra typer.
Om man bara tittar upp så här eller tittar på skogen, det är mycket örnbräken också, en ormbunke som här når oss ungefär till midjan. Så att det ser ut att kunna vara vilken sorts skog som helst, men hur vet man att det är en kalk barrskog då?
Ja, alltså det finns ju lite tecken. Man kan kika på blåsipsblad och så, lite indikatorer på kalk. Men det är ju framförallt svamparna som indikerar att det här är en fin kalkbarrskog. Och de är ju inte alltid uppe. De finns ju i marken året om, men de bildar ju fruktkroppar bara någon gång på hösten.
Precis, och det som har hänt nu som är ganska sensationellt, men vi är mycket vana vid det, det är att solen har gått upp. Mm. Vilket gör att vi faktiskt ser lite bättre. Och där kommer det nu fyra hägrar bakom trädgrunderna som drar mellan fiskevattnen här tydligen. Solen har gått upp och du har gått flera varv redan med svampkorgen här.
Ja.
Och redan hittat någon exklusiv art här.
Ja, så vi kan väl nämna de här anispindling. Det är ju en typisk sån här signalart eller indikator för kalkbarrskog. Luktar du på den så känner du...
Den luktar jättebra. jättemycket anis.
Ja, jättestark doft av anis. Eller de här karamellerna, kungen av Danmark.
Som för när du gick här, jag såg, så fort du tog upp en svamp så går, åker den till näsan nästan som en sorts ritual eller automatik.
En reflex, ja. Jo, men en, luktsinnet är ju faktiskt underskattad. Eller, jag ska inte säga underskattad, men har man ett gott luktsinne så är ju det en fantastisk tillgång när man ska artbestämma svampar.
Ja.
För ibland kan man knappt skilja arter på utseende och då kan lukten faktiskt vara...
Så just den där till exempel, lite gulaktig och lite...
Ja, den kan man känna igen på avstånd. Den har en gulbrun med lite rödbruna inslag på hatten. Gula skivor, gulgrön i hela köttet. Ja. Och det är en god signalart. Men det roligaste var nästan svartgrön spindling här. Den tycker jag alla ska lära sig. Om man åker till Gotland och plockar svamp så ska ni lära er svartgrön spindelskivning.
Är det en som man äter?
Nej, det är Cortinarius atrovirens. Det är en naturvårdsart. Ja. Den äter man inte, men den är jättebra, lätt att lära sig känna igen på den här mörka, gulgröna färgen med kärsvart inslag. Den kan nästan vara helt svart eller mera brun.
Ja, du snurrar hatten där lite, då är den ganska mörk faktiskt.
Men alltid de här gröna färgtonerna. Gula skivor, gul fot, gul i köttet, gult mysel längst ner här vid foten.
Oj, den är nästan svavelgul längst ner där.
Ja, vackert svavelgul. Och den har också en speciell doft som av nymalen svartpeppar. Eller nästan parfymerat.
Wow!
Svårt att beskriva.
Efter en liten stund kände jag att det var värsta svartpeppar där.
Nymalen svartpeppar.
Ja, det var en bra beskrivning. För det var verkligen... Men att en svamp kan lukta så, det är helt fantastiskt.
Ja.
Och den här är alltså... Den finns här, svartgrön spindling.
Ja.
Men finns den inte i hela landet där det finns... liksom kalk och
nej, alltså om vi backar bandet här så kan man ju nämna några arter som finns i typisk kalkbärskog både på Gotland och
eller
fastlandet.
Eller så kör vi bara rakt på den där svartgröna spindlingen.
Ja.
För att vi pratar i radio, då går tiden fort.
Tiden går fort, vad tråkigt. Kan vi inte ha någon så här 2 timmars program med bara svamp? Nej, men den svartgröna finns ju nästan bara på Gotland. Så det är en sån här unik. Vi har några arter som narrspindling och klenodspindling och sånt som bara finns på Gotland. Och sen några stråk nere vid Alperna, då, italienska Alperna. Så det här är arter som är extremt... kalktåliga kanske man ska säga. Jag vet inte, ibland säger man krävande, ibland säger man tåliga. Det beror på vad man har för infallsvinkel. Men svartgrön spindling är ju nästan bara funnen på Gotland. Det finns några få fastlandsfynd i kalkbärskog, men på fastlandet är det andra arter som är typiska för kalkbärskog.
Men det här är ju ganska så märkligt ändå. Och på Gotland just att det är så mycket tall också. Lever den här tillsammans med några träd då, samarbetar under jorden i sån här mykorrhiza och symbios att den utväxlar olika ämnen och så?
Ja, men det är ju kemiska fabriker, svampar, och alla de svampar som vi plockar och äter och de man ser som växer på marken om hösten, det är ju marklevande svampar, och en majoritet bildar mykorrhiza med levande träd, så de måste ha tillgång till rötter av levande träd. Få tillgång kontinuerligt av socker då från trädens fotosyntes, och svampen hjälper till med ytförstoring och upptag av vatten och mineraler. De är bra på att vittra, så att enzymer som vittrar mineraler och sånt är de experter på.
Tack Mikael Krikorev. Och det här med det kemiska, vi ska faktiskt ta och frossa lite i svampkemi sen, för det är ett spännande kapitel. Svampar är kapabla till mycket som vi bara kan drömma om, vi människor egentligen.
Mm. Och vad fint Lisa att det här sensationella har hänt också, att solen har gått upp.
Ja.
Det glädjer mig.
Det går fort.
Att ni har det så fint i skogen.
Lättare att se då.
Ja. Vi är välkomna tillbaka om en liten stund. Naturmorgon fortsätter givetvis. Det kommer bli mer som... Det känns som att tall är den röda tråden i vårt program. Det kommer nämligen också handla om en växt som parasiterar på tall om en liten stund. Mikael Krikorev är svampexpert på Artdatabanken. Och hans resa dit började med att han chansade och åt en svamp som inte var ätlig.
Men nu är det istället honom som Giftinformationscentralen rådfrågar när någon fått i sig en tveksam svamp. Och dessutom är han med och tar fram rödlistan för svenska svampar. God morgon, det här är Naturmorgon i P1 och jag heter Jenny Berntsson Djurvall och fältreporter Lisa Henkov. Du finns på östra Gotland. Kaupungs kan vara ett landmärke vi sällan nämnt i Naturmorgon.
Ja, verkligen. Och det kom precis en havsörn och drog precis ovanför tallkronorna här. Så den syntes liksom i luckan mot den ljusa himlen, för solen har gått upp.
Och tallört, det är årets växt 2025 utsedd av Svenska Botaniska Föreningen. Det är en blekgul växt, en art som inte har fotosyntes utan tjuvkopplar upp sig på andra organismer.
Det är en ganska sofistikerat sätt att parasitera både på tall och på de här mykorrhizasvamparna.
Ja, den må heta tallört. Men den är alltså parasit på svampar som i sin tur har ett underjordiskt nätverk med tallar och andra träd. Hör reportage om parasitväxten tallört om ungefär en kvart. Och kråkvinkeln idag, den hör också ihop med tall.
Om jag bekände mig till hinduismen eller buddhismen och trodde på reinkarnation, det vill säga själavandring, så vet jag precis vad jag skulle vilja bli i mitt nästa liv. En tall.
Varför Joakim Lindvall vill bli en tall, det förklaras i kråkvinkeln sist i programmet. När vi för ett par veckor sedan ställde frågan, vad finns det i den svenska naturen som vi önskar att alla någon gång fick uppleva? Om det fanns en naturkanon, vad skulle ni som lyssnare vilja ha med på en sån? Och som ni har tänkt och formulerat er. Och i dagens program delar vi vidare en del av de här tankarna. Detta har vi redan. I våra landskapsblommor och landskapsdjur, det påminner Lars Aronsson om oss om. Och Johan Maltesson, han skriver, gnisslande sandstränder vill han ha med i en naturkanon. Jag lärde mig nyligen att sandstränderna i Skåne har ett särskilt gnisslande ljud som inte finns på så många andra ställen i världen. Medan signaturen Fri Press tycker, börja inte ni också. Naturen är redan en sjungande kör. Ja, rolig läsning på Naturmorgons sociala medier. Fortsätt kommentera den som vill och mejla kan man också göra till naturmorgon@sverigesradio.se. Fältreporter Lisa Henko finns på Gotland den här morgonen med fokus svamp och ön också lite kanske och korp. Och mykologen Mikael Krikorev och han har ständig jour. Så här lät det igår när de var på väg ut i skogen för att förbereda dagens program.
Vilka är det som ringer?
Giftinformationscentralen. Ja, hallå, det är Micke.
Hallå, hallå. Stör jag dig?
Nej då, det är ingen fara. Vi stannar längs vägen här nu så det går bra att prata.
Men du, jag... Som sagt, du får samtal från barnakuten. Du har ju sett mejlet.
Ja, jag försöker öppna den här nu, ska vi se.
Ja.
Barnakuten.
Precis, precis.
Om du berättar lite, var det någon femåring som ätit gräsmattesvamp? Ja.
Jag kände väl ändå att jag ville kolla med dig när det var vitt på vitt, så att säga.
Ja, just det.
Välmående i nuläget har gått 3 timmar.
Nu ska vi se, var det ett mejl med 3 bilder eller var det fler bilder?
Nej, det var bara de 3 bilderna som man hade.
Ja, vi kan ju i alla fall utesluta organskadande arter och cellskadande arter.
Nej. Jättebra, då är jag nöjd med det. Tack så jättemycket.
Ja, varsågod. Mm. Tack, hej.
Ja, det var Mikael Julin där på Giftinformationscentralen som ringde och pratade med dig, Mikael Krikorev. Du har ständig jour här och det gick ju bra det där. Det var ju ingen giftig svamp just det här då. Men är det en vanlig typ av samtal här som du får på hösten?
Ja, det vill jag säga. Det är ju de allra flesta förfrågningar rör ju inte giftiga eller allvarliga förgiftningar. Det är väl närmare 2000 ärenden de får in till Giftinformationscentralen. Och jag
kanske blir inblandad i 70-80-tal förfrågningar. Och ibland så är det riktigt farliga arter som vit och lömsk flugsvamp. Men i det här fallet så var det en gräsmattesvamp och det är små barn som i en viss åldersspann gillar att upptäcka och smaka på saker.
Mm. Mm. Ja, så att det var ingen fara med det. Men det är någonting som du berättade, en gång så satt du på en restaurang i Stockholm och så kom det in ambulanspersonal med en liten bit av en svamp i en burk som du fick lukta på.
Mm. Jo, det var en spännande upplevelse. Det kändes lite absurt. En fredagkväll kom de inspringande med en burk, två män med vita rockar.
Men vad var det du skulle lukta på den för?
Vitgul flugsvamp, Amanita citrina, är en helt ofarlig svamp som är väldigt vanlig. Och den kan vara väldigt lik den här dödligt giftiga vita flugsvampen. Och då är det faktiskt bra att kunna identifiera dem på lukten, för de luktar helt olika. Vitgul flugsvamp luktar rå potatis. Och den farliga, dödliga, vita flugsvampen har en annan sötaktig, lite frän, honungsrättika lik doft. Och den kan man faktiskt artbestämma på lukten. Och i det här fallet så var det ju vit flugsvamp som vi kunde identifiera på doften. Men det gick bra i den gången, vill jag minnas. För att allting handlar ju om att komma in tidigt i en svampförgiftningsprocess. Har det gått för lång tid så kan det vara för sent.
Det är som har kroppen typiskt tagit för mycket skada för att, ja, det här är gifter,
exakt,
som liksom...
Precis, så att det är lite olika. Så blir man dålig väldigt snabbt, kort tid efter en måltid, så är det ofta ett bra tecken. De här riktigt farliga kan dröja uppåt 8-10 timmar, 24 timmar för vit och lömsk flugsvamp. Spindelskivningar kan ta upp till en vecka innan man får symptom. Och då är njurarna ofta redan fått tagit skada.
Ja.
Så att det är, man ska vara försiktig och lära sig de här 4-5 farligaste giftsvamparna. Visst, ja, är det så?
Ja. Ja. Men annars så är ju det här med svamparnas kemi, det är ju inte bara någonting tråkigt. Alltså dels så är det ju så, eller någonting farligt, utan det är någonting som används också.
Ja, ja, bara under min livstid har man ju upptäckt och börjat använda massa olika spännande kemiska ämnen som hittats i svamp. Alla känner säkert till penicillin och det här med Alexander Fleming på 20-talet. Det upptäcktes ju av en slump att de här svampodlingarna då...
När det kom mögel så växte inte bakterierna till.
Nej, exakt.
Och det var ju himla tur. Så mögelsvampar, de har vi använt länge nu ju.
Ja.
Men vad är som nytt då?
Alltså det nya är ju lite grann, vet... Om man har transplanterar organ till exempel, så behöver man ha ämnen som gör att immunförsvaret inte stöter bort organen. Och då har vi till exempel cyklosporin. Det har hittat på 70-talet i någon svamp i någon jordprov. Och så finns det ju olika typer av antibiotika, grisiofulvin. Det finns ju statiner om man har blodfetter och kolesterol. Det är också från en mögelsvamp, Aspergillus.
Jaha, så att det är massa medicinska här.
Ja, och då är det bara mögelsvampar. Tänk dig vad mycket de här som vi plockar och äter och som vi inte plockar och äter som riskerar att gå förlorade om vi inte bevarar all den här våran kemiska liksom biobank. För det finns ju säkerligen hur mycket som helst kvar att upptäcka.
Ja, och en av dem som också är lite prat om, jag tänker på din narkantarell där, att få en sinnesförändrande upplevelse, det är ju också de här psilocybin, vad heter de?
Ja, just det. Ja, de påverkar ju centrala nervsystemet, de har en kemisk struktur som påminner om LSD. Och det har visat sig att i studien nu så att det kanske har effekt mot depressioner eller framförallt kanske svårbehandlade depressioner om man har PTSD eller om man har inte blir bättre av den traditionella.
Men vad heter svampen? Nu har jag
vad heter svampen? Ja, i Sverige har vi topslätt skivling, en art, psilocybe semilanciata.
Sen och finns det är ju sådana som egentligen är lite giftiga då också ju.
Ja, de är ju inte alltså, kroppsskadande, utan nej, de är ju, påverkar ju centrala nervsystemet. Och det är ju lite omtvistat hur pass farliga de är. De är ju inte alls så farliga som våra cellskadande arter alls. Nej. Men det kan ju å andra sidan vara dumt att självmedicinera sådana här saker eftersom det är ju under kontrollerade former som man har upptäckt de här fördelarna.
Ja, det gäller att hamna i fördelsdelen av det här upplevelsespektrumet som man kan få kanske med sådana svampar.
Ja.
Ja, men det är någonting med svamparna ju, och att de har den här kemin, alltså att de är så annorlunda mot oss och mot växterna, mot djuren, mot alltihopa. Så de har den här superspeciella kemin.
Ja.
Men vi ska fortsätta att prata lite om också hur det går för svamparna generellt, eftersom Mikael Krikorev just nu sitter med den nya rödlistan.
Mm, tack så länge, ni båda mykolog, Mikael Krikorev då alltså, och fältreporter Lisa Henkov på Gotland den här morgonen i Kalkbarrskogen. Få har väl missat att det sedan några veckor tillbaka finns en kulturkanon för Sverige. Vill man ta del av den i sin helhet så kan man hitta den på regeringens webb. Och begreppet kanon kommer av grekiska och betyder bland annat måttstock, förebild eller förteckning. Och vi på Naturmorgon, vi lekte med tanken, hur skulle en lista av oumbärlig svensk natur se ut? Och så ställde vi frågan på våra sociala medier. Och vi har fått så många svar, hundratals. Lillemor Axelsson Salström skriver att livet vore fattigt utan fågelsång. Jag vill att alla fåglar ska vara med, och så ger hon oss ett urval. Efter vinterns första kvittrande talgoxe. Kattugglans ihärdiga hoande sena vårkvällar. Den första koltrastens vackra melankoliska visa mot kvällningen. Och en liten insjö med smålommens karaktäristiska läte en stilla sommarkväll. Patrik Åbergs inspelning av Smålom en kväll i juli. Häromdagen pratade jag med Peter Saff i Luleå och bad honom dela med sig av sina tankar på en naturkanon.
En älg på en disig myr en gyllene höstmorgon. En skånsk bokskog i lövsprickning. Hovshallas och Kullabergs urbergs knytnävar mot ett stormrasande Kattegatt. En harr som vakar i ett sel i midnattssolens ljus. Norrskenet som dansar över en fjälltopp. Mulens mångfald. Naturbetesmarken längs kusterna med 100-årig hävd.
Mm. Alltså, har du grunnat mycket på de här grejerna, eller var det bara kom det direkt?
Nej, jag satt och tänkte vilka grejer, om jag drömmer om den svenska naturen, då ser det som det är norr och det är söder, och det är inte så mycket i mitten, och det beror på att jag är uppväxt i Skåne som du hör, och bott på Bjärehalvön fram till jag var 20, och sen så pluggade jag i Uppsala, och sen har jag bott i Norrbotten hela mitt vuxna liv. Ja, så då är det liksom det är norrsken och harrar och och älgar på myrar, eller så är det skånsk bokskog och Hovshallar och Kullaberg. Det är det ena eller det andra, men inte så mycket där i mitten.
Mm. Alltså, det var ju lite på skoj och lite på allvar som jag bara försökte väcka tanken. Hur togs den emot av dig? Tycker du att det är mest bara kul, eller hur tänker du kring en naturkanon egentligen?
Nej, men jag tycker väl att den svenska folksjälen är ju så djupt rotad i vår natur också. Liksom. Och det var ju någon i den här flödet, eller det var väl flera rättare sagt, i flödet av kommenterare på ditt inlägg då, som skrev allemansrätten. Och allemansrätten är ju faktiskt med i kulturkanon på riktigt. Så att den har man ju ändå sett som en viktig del. För att i så mycket så är ju den svenska naturen och de olika fenomen i naturen som lyssnarna här har skrivit om, det är liksom en djup rot i den svenska folksjälen. de här grejerna som då har varit min barndom då, till exempel det här med bokskogen och man klampar runt i löven där och det prasslar och man är liten och man springer och sparkar i löven och det virvlar upp och det är decimeter tjockt med många säsongers löv där då liksom som man springer i och så jag som då har växt upp på Bjära då med hovshallar med det här liksom man står där en stormig dag och ser vågorna liksom bara slå upp och det sprutar skum och vatten liksom långt upp på land. Det liksom det finns i min själ, det är så ingraverat i mig liksom, så att det är något helt exceptionellt och det, är ju, det har ju präglat hela den person jag är.
Vad har du för relation till natur som vuxen?
Jag skulle inte kunna leva utan den. Det är väl så enkelt man kan säga det.
Peter Saff, en lyssnare om naturkanon. Signatur Basebo Forlag skriver: det är lika dumt som en kulturkanon. Allt ska ju vara med. Mångfalden är ledordet. Sofie Goldie skriver: med versaler. Fräken. Sverige är nästan världsbäst på fräken. Vi har 10 av de 18 arterna som finns kvar på jorden. Att få höra ett hardrev av en stövare och ståndskall på älg av en älghund, det tycker Göran Jonsson har sin plats i en naturkanon. Och Sara Anell har en lista med bland annat gammelskog, jättegrytor, rullstensåsar, mossor, guckosko och tallört. Och som en tanke leder det oss vidare i programmet till veckans långa reportage. Växter är gröna och i klorofyllet i bladen och barren kan de tillverka kolhydrater av solljus, vatten och koldioxid. Det som kallas fotosyntes. Men det finns alltid undantag. Organismer som inte låter sig kategoriseras eller förklaras så lätt. Och vi ska nu ut och titta på denna växt som inte är grön och som inte har fotosyntes. Tallört. Förr trodde man att den parasiterade träd som tall för att få energi, men nu vet man att den är aningen mer komplicerad. I detta nätverk ingår nämligen också skogens svampar. Svenska botaniska föreningen utsåg tallört till årets växt 2025 och Gävlebotanisten Peter Ståhl, han har satt GPS-punkter på var den växer och så har han bjudit med reporter Joakim Lindvall för att komma med och leta efter den.
Nu Peter är vi på jakt efter en riktig doldis.
Ja, precis. Jag har en GPS med mig och så har jag lagt in det här fyndet i GPSen så vi ska se om vi kan hitta den.
Mm. En riktigt mystisk växt tycker jag.
Ja, den är väldigt, väldigt udda. Framförallt hur den livnär sig är väldigt speciellt.
Mm. Okej, okay. Ja men då går vi. Då tar jag rygg på dig här. Så vandrar vi då upp mot skogen i Hemlingby utanför Gävle. Vad kan väl passa bättre om man letar efter en lite hemlighetsfull och mystisk växt? Det var för ett par veckor sedan som botanisten Peter Ståhl ringde och frågade om jag ville se årets växt som Svenska botaniska föreningen hade utsett för år 2025. Och det vill jag ju.
Under en stor gran. Upp genom en liljekonvaljebacke.
Nu börjar det komma lite talla här Peter, det kanske är en ledtråd.
Det är lite grann av en ledtråd, ja. Men det är andra träd också. Det är gran och rönn och lite asp också, men mycket tall.
Ja, okej. Okay. Ja, ska vi, är det en bit till eller?
Det är 123 meter på.
123 meter, okej. Okay.
En hel del svamp.
Ja du.
Ja. De här heter nog stinkkrämla.
Okej, det är någon som har plockat den och kastat den. Det kanske...
Ja. De är inte ätliga. Nu piper det till här.
Ja, då ska vi se. Då är vi den på spåren kanske. Okej.
Så, där inne.
Nu ska vi se här. Vad sa du, Peter? Här, ja, ja, men okej, nu ser jag. Okej, ganska liksom en brun stängel med något skorv på där. Nu måste vi berätta, Peter. Vad är det vi har letat efter? Vad är det vi har hittat?
Vi har letat efter årets växt, alltså tallört. Nu har vi hittat den, men den är inte i full blom, utan den är närmast överblommad och har börjat sätta frukt. Men det är intressant det också, så vi ska kika lite närmare på den.
Ja, precis. Och det är inte så konstigt kanske att den är överblommad, för det är faktiskt 1 september idag. Men en ganska skön sensommardag. Och du sa innan, det är inte en superovanlig växt, men den har ett väldigt ovanligt levnadssätt.
Ja, nej, den finns ju spridd och det är många som känner igen den och har sett den när man är ute i skog och mark, kanske plockar blåbär, för det är väl ungefär i början av blåbärssäsongen den blommar. Mm. Så att, men den ser väldigt speciell ut. Den är ju inte grön, nej. Den är gulblek, ser lite halvvissen ut när blommorna kommer upp.
Ska vi liksom gå lite, krypa ner, rättare sagt, på knäna här då. Och så ska vi kika på den lite närmare. Okej, vad ska man börja med då? Är den 2-3 decimeter hög eller någonting?
Ja, den här är nästan 3 decimeter hög. Det här exemplaret är lite mindre. Så sen är den gulblek. Ungefär i den färg som skälken har här.
Okej, men för att det trodde jag nästan att det var för att det håller på att bli höst. Men den är så alltså, den även är när, det... när den kommer upp så att säga.
Ja, grejen är att den saknar klorofyll. Alltså den kan inte köra någon fotosyntes, den här växten. Utan den är helt beroende av andra växter. Och det har visat sig att den är parasit, det har man trott länge. Redan Linné trodde det. Men nu vet man att den parasiterar på mykorrhizasvampar.
Jaha, så att den har egentligen ingenting då med metall i sig att göra? Det är inte på tallen den parasiterar, utan det är på svamparna då som parasiterar på tallen eller som är symbios med tallen? Eller?
Ja, så. Den är uppkopplad till skogsträden via svamparnas mycel helt enkelt. Och det är så att det är en ganska sofistikerat sätt att parasitera både på tall och på de här mykorrhizasvamparna.
Ja, jag ska få ordning på knäna här, för jag hade en gren under ena knät. Ja, men okej. Okay. Men berätta då, Peter, för det här är ju jättespejsat. Hur får den i sin näring? Alltså, den har ingen klorofyll, den kan inte skapa sin egen energi, utan den parasiterar på mykorrhizasvamparna. Och mykorrhizasvamparna, de i sin tur, de lever i symbios med tallen då? Är det därför den heter tallen?
Ja, med tall och med alla skogsträd. Och mykorrhiza finns ju med andra växter också.
Precis. Så
mykorrhizan är oerhört viktig i skog och mark. Även på odlade marker och sånt. Det är liksom väsentligt i naturen.
Ja, jag tänkte just eftersom det heter tallöt att den på något sätt var förknippad med tall. Men så är det inte riktigt, utan det är mykorrhizasvampar som är...
Det är mykorrhizasvampar, och det man vet nu, det är att de är specialiserade och kopplar upp sig mot musseroner. Förmodligen är en viss musseronart just här. Men vilket träd som sitter i andra änden är lite svårt att veta, men man vet sedan tidigare att tall har varit kopplad via mykorrhizasvamparna till tallörten. Så namnet är ganska bra.
Okej, och då ja, men okej, om vi bara liksom kör dess livscykel här då, för då kommer den upp någon gång på våren, den här stängen med blommor. Och hur ser blommorna ut?
Blommorna, det här är en ljungväxt, det kan man inte tro när man ser den. Alltså, ljungväxter är ju blåbär, lingon, pyrola och ljung då förstås.
Ja, precis.
Men den här ser ju helt annorlunda ut. Om man tittar på detaljer i blomman, då kan man se att den liknar lite pyrolans blommor. Alltså, för den har ju kronblad, den har ståndare och den har en pistill. Ganska stora blommor, men de är ofta lite sammanhållna.
Vad är det för färg på blommorna?
Den är så här halmgul. Ja. Ingen flashy blomma alls. Men humlorna gillar den, så att den är insektspollinerad, så att den behöver besök av humle för att sätta frukt.
Ja,
okay. Och de här har satt frukt nu. Det är det vi ser här. Så fruktämmet håller på att
svälla. Det ser ut som den är torr, men
den är lite mjuk fortfarande.
Och där får du ut små frön. Jag tittar lite i din hand där. Det är ju små, små svarta grejer. Där kan det vara någonting.
Det skulle det kunna vara.
Nu tar Peter fram sin lupp.
Ja, jag tror faktiskt att det är frön här. Men det är inte de svarta här, utan det är det gulbruna som man ser med lupp.
Just det, ja, men nu ser jag också. Ser du när du det? Lyser på det, ser det som ett mjöl nästan.
Som ett mjöl, ja.
Just
och det är den storleken fröna har. Aha, och den här sätter då tiotusentals frön, en sån här stängel förmodligen.
Ja,
men det svårigheten då, det är ju för fröet att hamna på rätt ställe.
Och rätt ställe är där?
Rätt ställe, den måste hamna i skogen, den måste ner i marken. Och den måste direkt få kontakt med just den här mykorrhizasvampen som den parasiterar på.
Oj, ja. Det är ju...
ja.
De måste ha en hel del tur för att lyckas.
Ja, eller också är man väldigt många frön. Om man är 80 000 frön så kanske det finns chans. Men de flesta hamnar ju helt fel. Så att, men någon då?
Ja, någon gång så hamnar de små fröna på rätt plats, får kontakt med rätt mykorrhizasvamp, någon musronart som kan förse tallöten med näring.
Tydligen är de här musronerna på något sätt mottagliga för de här fröna, och jag gissar att de tror att om jag bildar mykorrhiza och hjälper det här lilla fröet så får jag någonting tillbaka.
Men får de det då?
Nej, tyvärr inte.
De är lurade.
Vad vi vet än så länge, så vet vi inte att den får något tillbaka.
Nej.
Så att den bara utnyttjar det.
Okej, men för då sticker den ner sina rötter då, hittar den här mykorrhizan, den här liksom fintrådiga strukturen som finns här under jorden och som då är förknippad med olika träd.
Ja.
Och det är där då den får sin näring?
Den bildar då egna rötter, men de är ganska korta, tjocka och inte särskilt finförgrenade. Men runt dem så blir det då en väv av mykorrhizatrådar, av mycel. Och via kontakten med mycelet så får den då näring dels från skogsträden i form av kolhydrater, men från svamparna också av andra näringsämnen, kväven och fosforföreningar som den behöver. Det gjordes ett intressant försök av en svensk forskare på 50-60-talet, och man förstod väl ungefär hur det fungerar, men man kunde inte bevisa. Men då använde han radioaktiva kolisotoper som han märkte och syns injicerande i en tall. Och sen så gick han och mätte var det fanns någon förhöjd radioaktivitet, och då var den störst vid tallörten. Okay. Så på det viset så kunde han alltså bevisa att den näring som han hade puttat in i tallen, den kom tallörten till godo.
Okej. Otroligt intrikat alltihop. Jag fattar ju varför ni vill liksom belysa den här växten i Svenska Botaniska Föreningen. Men varför finns det andra skäl också att det här är årets växt?
Ja, det gör det. Vi vill ju rikta, det finns så mycket ute i naturen, men vi vill rikta upp verksamhet på en växt varje år för att höja medvetenheten och få folk lite grann intresserade. Så att därför har vi haft olika växter, ofta sådana som är lätta att känna igen. Och sen, den här är inte svår att känna igen om man bara hittar på den.
Mm. men okej, Peter, om man nu liksom blir nyfiken på den här mystiska växten, vill se den i verkligheten, har du några tips? Nu var det enkelt för mig, för jag bara tog rygg på dig och du hade din GPS och visste var du skulle leta någonstans.
Ja, den växer ju vanlig bark, så ofta är det ju tallskogar på lite torrare mark, men här är det inte så särskilt torrt och lite Nej. blandat, så att den kan dyka upp, men det måste ju vara skog i alla fall.
Peter Ståhl, ledamot i Svenska Botaniska Föreningen och huvudredaktör för Gästriklands flora var det. Det finns två olika arter av tallört ska vi säga, vanlig tallört och kalktallört, som växer som ju man hör här då i kalkrika skogar. Och de kan vara svåra att skilja åt när man ser dem, men vanlig tallört har ludna blommor. Och reporter, det var ju Joakim Lindvall. På måndag, då är det tillåtet att fiska hummer på västkusten för både fritidsfiskare till den 30 november och yrkesfiskare till den 31 december. Och det är ett bra tillfälle att försöka få koll på om det finns en främmande hummerart, amerikansk hummer, i svenska vatten. Det säger Johanna Kåsak på Havsfiskelaboratoriet. Och då skiljer man dem åt genom att den europeiska hummen har färre panntaggar än den amerikanska. Och tyvärr bär den amerikanska på sjukdomar som är farliga för europeisk hummer. Så håll utkik efter detta. Varje år importeras nämligen tonvis levande humrar till Europa från amerikanska östkusten. Så ja, en uppmaning alltså. Håll utkik efter amerikansk hummer. Länsstyrelsen i Västra Götaland tipsar också om att använda bomullstråd i hummertinorna för att undvika att förlorade fiskeredskap blir en långvarig dödsfälla på havsbotten. Och vill man veta mer om hummer kan man lyssna på Naturmorgon från den 16 augusti i år. Det finns på webben och i Sveriges Radios app. På sociala medier frågade vi om det gjordes en svensk naturkanon, vad skulle ni vilja ha med i den? Arter, naturfenomen, naturtyper, ljud, dofter. Vi kastade ut en tanke, det var roligt att läsa svaren och ni spann vidare, tack för det. Daniel Stenberg skriver, det finns hur mycket som helst, här är några förslag. Lappporten, Ottenby fågelstation, pilgrimsfalk, Kungsleden, Stockholms skärgård, Apollofjäril, Vandringar i vår sista vildmark av Edvin Nilsson, Urskog, Ölands allvar och Hoburgsgubben. Inte vid Hoburgsgubben, men på Gotland finns ju Lisa Henkov och mykolog Mikael Krikore vid kalktallbarskogarna österut.
Ja, och jag har faktiskt just ätit ett blått bär. Alltså det finns, men de är inte roliga nu. Såna här salmbär, eller alltså blåhallon. Någonting som revar runt här på marken. Men annars så har solen gått upp. Tallarna sträcker sig upp och granar också. Och när vi åkte hit igår, jag och Mikael Krikorev som är svampexpert, svampnörd sen många, många år vid det här laget. Då var det ju spännande, för vi började gå in så här mellan ormbunkarna. Mm. Och så visste vi inte om vi skulle hitta några svampar.
Nej, det var en överraskning. Vi tog en chansning och sen så blev det
Men
lite...
hur kan det vara så att man som svampexpert inte vet? För sen blev du ju faktiskt jätteglad. Vi gick några meter så här, va?
Ja.
Och så hittade vi, nu om vi gör det nu så ser vi naturligtvis, ja men där är en svamp.
Ja, där har vi olivspindling och det började dyka upp och en gul fingersvamp där borta. Så det var ju glädjeskrik här när vi såg det igår. Och då tänkte vi att ja men det här kan vi köra.
Och så där är det liksom.
Ja.
Man vet inte från Nej. År till år.
Det är det som är så kul med svamp, att man inte riktigt kan förutsäga dem. Utan man vet att de finns i marken, men när de dyker upp är det svårt att förutsäga. Ja. Regn behövs ju ofta, men nu har det ju regnat mycket också. Och det verkar ha gett effekt.
Ja,
ja.
Ja det är ju faktiskt en himla tur. Mm. För det blir ju lite krystat annars. Men sen så hittar vi en som jag tyckte var jättekul och som du tycker är helt ointressant. Men jag tänker ändå att vi ska närma oss den. För jag trodde att jag visste med fingersvampar så här. De ser ju ut som små fingrar. Mm. Och det är ju stora fingersvampar här. Men sen så är det några små som är gula. Och de är så fin färg på.
Mm, de är superfina. Lysande guldgula med lite gummiaktiga grenar.
Alltså det är så roligt för den är så här fjongig. Så när jag tar på den så fjongar den som... Ja,
som en gummisnodd.
Ja.
Gullhorn heter den. Det är ju en gelésvamp egentligen. Det ser ut som en fingersvamp men om man känner på den som du sa så fjongar den ju fram och tillbaka så är väldigt elastisk. Och den behåller färgen också vid tillagning eller upphettning. Så att den här använder man ju lite grann som dekoration i inläggningar för faktiskt, gullhorn. Så att, den är inte helt värdelös. Det är taskigt att säga. Den är vacker.
Men lite ointressant. Den växer på en pinne här.
Ja, det är en viktig nedbrytare. Eller viktig och viktig. Men det finns ju många svampar som bryter ner lignin och cellulosa som är de hårdaste komponenterna i naturen. Det är svampar bra på. Och det här är en nedbrytare som är väldigt vacker att se på och som ser ut som en liten fingersvamp. Så den kan väl vara kul att känna igen när man går ut i skogen.
Och då, tricket kan vara att man fjongar lite med den.
Ja.
Så märker man att det här var en gelésvamp. Jag ska prova, kan du hålla fingersvampen här som
ja,
vi har?
Ja, fjongar den, se om den
så
där.
Får jag se. Nej, den gick av.
Den går sönder, ja. Precis, om man tar en gul fingersvamp här Amalia, och pillar på den. Så
och du säger gul, den är väldigt ljusgul kan jag
ja,
säga.
Ja, den är inte lika vackert knallgul som den här gullhornet då.
Nej.
Men de här är ju någonting som vi för kanske 50 år sedan så många matsvampsplockare plockade och åt gul fingersvamp. Numera vet man ju att det är ju jättemånga arter. 20-30 arter som är väldigt lika varandra. En del är svagt giftiga och många är naturvårdsintressanta. Många är rödlistade och växer i miljöer som har minskat då de senaste 50 åren.
Så att annars den blir ju ganska stor så man förstår när man plockar svamp liksom att man, om man ska äta så är det ju skönt med de där som blir lite stora.
Lite matiga, ja. Ja. Och nu luktar jag på den igen som du brukar säga. För fingersvampar har en sån här, om man ska artbestämma ramaria då, alltså stora gula fingersvampar, så ska man skära i turen och titta på om köttet är melerat eller...
Och nu har du brutit av den, det är alldeles omelerat skulle jag säga, men det kanske inte du säger.
Nej,
så.
Man ska egentligen ha en bra kniv då.
Mm.
Och om du luktar på fotbasen här så... Jag tror att den här är beskriven som halm eller någonting. Det här är väl... Flaversen skulle jag tro.
Kanske den luktar lite gräsigt.
Ja, lite gräsigt, lite halmigt.
Ja.
Men det är ju som sagt, många av de här arterna växer ju i skogar som tillsammans med många rödlistade arter. Så det är en bra signalart också, de gula fingersvamparna.
Okay. Ja. Men har den någonting med kalken här att göra?
Inte just den här arten tror jag. Och det är som sagt, en del är kalkkrävande, andra vill kanske bara ha lite mer näringsrikt eller... så, hög bonitet och mycket mulljord och, så att det är väldigt olika på olika arter. En del kan trivas på lite mer magrare, torrare marker. Vi har ett
och
exempel.
Ändå vara svampar som kommer upp för att även där det är torrt kan det ibland bara vara blött liksom.
Ja, exakt. Och det är det som är fascinerande för här på Gotland har vi ju så många olika tallskogstyper. Då har de här torra kalkhällstallskogarna eller vad man ska säga. Väldigt tunt jordskikt där berghällen kommer upp. Och där kan man ju tänka sig att det är ju torrt för det mesta. Men när det har regnat så kan det dyka upp fingersvampar och andra spännande arter. Så att, just nu så är det ju en bra förutsättning för att hitta svamp nu på Gotland. Så passa på.
Och då har vi ju hittat några som också finns med på den här rödlistan. Mm. Och man kan ju undra hur det ens är möjligt att göra en rödlista med svampar som just kommer upp vissa år och vissa år inte. Hur vet man om de ökar eller minskar?
Ja, det är en bra fråga. För det är ju inte som med till exempel fåglar. Där har man ju mycket data med häckfågeltaxeringar. Och man vet ner på individnivå ibland hur stor populationen är och så. Och detsamma med våra stora däggdjur. Men svampar har vi ju inte någon långtgående undersökningar av. Det finns några försök till att övervaka vissa arter. Och vi vet ju att de bildar inte fruktskoppar varje år, eller det är väldigt olika. Men om man, de här långa dataserierna, de har vi ju helt enkelt inte. Så det vi får göra när vi rödlistar, det är ju internationella naturvårdsunionen har ju de här kriterierna, IUCN. Och vi i Sverige som jobbar med rödlistan, det är på Artdatabanken då, på SLU. Och vi använder de här kriterierna och de är väldigt tydliga och ofta missuppfattade också. För när vi rödlistar, det handlar inte om att tala om hur sällsynta de är, utan det är just en bedömning av, kan vara A-kriteriet i vanliga arter som minskar mer än 15% eller mer än 30% eller mer än 50% över tre generationer. Det kan vara små populationer, alltså en del sällsynta, som den här violettfläckig, vackra, du som gillar lila färg.
Ja, den är snygg på foten, ja. Och den blir lila, den blir mer lila när man trycker på den än. Ja.
Det är en jättefin, typisk gotlandsart, Cortinarius violaceum maculatus, violettfläckig spindling. Det vill säga, den blir violett när man tummar på foten.
Ja.
Det är ju en VU-art och den här finns
sårbar
i princip
sårbar,
ja, precis. Och den finns nästan bara på Gotland. Några få fastlandsfynd. Den är beskriven härifrån Gotland, så typ materialet är här. Det är lite kul, gotländsk art. Beskriven av en norrman då, Tor-Erik. Men när det gäller de här kriterierna, så det här har en liten population som har minskat. Men man kan inte riktigt säga hur mycket, hur många procent. Mm. Det är där, då får man använda skogsstatistik. Vi vet ju avverkningstakten.
För att den här måste ha levande träd.
De måste ha levande träd kontinuerligt. Och de har svårt att etablera sig i planterad skog. Så att det vi gör är att vi har expertgrupper som tittar på hur mycket svampar vi hittar där ute och försöker göra en bedömning.
Mm. Ett stort arbete, för det finns ju många svamparter i Sverige som ska bedömas. Tack så mycket Mikael Krikorev.
Ja, och tack så mycket Lisa Henkov. Och jag känner så här, vad mycket mer vi hade att prata om. Hur kan Naturmorgon vara för kort? Vi har ganska lång sändningstid trots allt.
Ja. Hoppas det inte blir för konstig avrundning.
Nej, vi gör så gott vi kan. Tack ska ni ha så länge. Den som har varit med oss sedan starten av programmet hörde ju ett inslag om tall. I veckans kråkvinkel drömmer Joakim Lindvall om hur det skulle vara att födas som en martall.
Om jag bekände mig till hinduismen eller buddhismen och trodde på reinkarnation, det vill säga själavandring, så vet jag precis vad jag skulle vilja bli i mitt nästa liv. En tall. Låt mig förklara. Inte vilken tall som helst, utan en sån här vindpinad, lite krokig tall som står på en myr. En martall som växer sakta sakta med täta täta årsringar och som tjurigt står emot det mesta. En sån tall skulle jag vilja bli. Jag känner faktiskt några stycken såna. De står på en myr mellan fjällets fot och en stor sjö. På sommaren kan det bli varmt så att det nästan dallrar i luften över myren. Knotten och bromsarna är som tokiga, men det bryr mig inte om som tall. Medan hjortronplockarna viftar med sina chaletter, kepsar och kvistar, svär och går på, så står jag bara där helt värdigt och spretar med mina grånade fingrar och tittar ut över myren, upp mot fjället eller ut över sjön där tärnorna flyger. Tidigt på morgonen, innan hjortronplockarnas tid har kommit, så spelar brushannarna sitt lustiga spel. Hannarna slänger med sina skojiga frisyrer och gör sig till. Faktiskt roligare och mer dramatiskt än Shakespeare. Och på kvällen så flöjtar storspåren och tranorna ropar till varandra. Sen kommer hösten med sina stormar som rycker mina armar. Det kan hända att ett och annat gammalt finger blåser av, men det gör inte så mycket, jag har fler. Men det är skönt när det blåser om ryggen, under barkflagorna och i min glesa kalufs till krona. Men det finns också de där klara, krispiga höstdagarna då vattnet mellan myrens tuvor fryser till is och vitmossan får de mest skiftande färger. Från ljusgrön till brun till nästan lila.
De flesta av sommarens gäster har nu lämnat myren. Bara någon enstaka kråka flyger över. Och där borta hos mina grannar i den låga björkskogen vid myrens kant så kan man höra talltit och vissla lite försiktigt till varandra. Annars är det tystnadens tid som börjar. Man kan höra ett och annat ljud från byn lite längre bort, om jag nu som tall kan höra något. En traktor som startar och en vedkap som styckar mina olycksbröder. Själv känner jag mig ganska trygg här ute på myren. Det är ingen som vill ha en sån här gammal seg och tanig kropp som min. Sen börjar årets första snöflingor singla ner och lägger sig över myren. Först som ett tunt lager, sedan som ett lock. Det börjar kallna och stillna. Jag känner hur mina hyresgäster börjar boa in sig under mina barkflagor. Det känns bra. Vi ska nog överleva vintern tillsammans. Sen följer vinterstormar, stjärnklara kalla nätter med en annan räv och en vit skogshare som stryker förbi, annars tystnad. Tid för kontemplation och förberedelse för årets kottar. Efter det känner jag hur solen strålar. Återigen börjar värma min rygg. Hyresgästerna börjar vakna till liv och krafsa mig under barkflagorna. Det känns gött. Det känns även gött att komma igång med fotosyntesen. Jag känner hur den livgivande vätskan börjar påla i floemet och sulemet. Och med värmen kom också annat liv. En flock med gråsiskor landar i min krona och börjar picka mig under barkflagorna. Skönt även det, som en storstädning. Och med värmen kom också de märkligaste människomaskinerna fram. Röda, gula, gröna, skrikande maskiner som för fram på myren. Och det märkligaste av allt, en människa av hanligt kön med brädlapp under fötterna och långa stavar i händerna som sätter kurs rakt mot mig. Mot mig? Vad vill han mig? Och nu tar han av sig brädlapparna och sätter stavarna i snön och börjar gå runt mig. Ta på min stam, liksom känner på mig. Och nu lägger han sina handskar vid min fot och sätter sig mot mig, rygg mot rygg. Han plockar fram en röd termos i sin gröna ryggsäck, häller upp något rykande i en kopp och sedan lutar han sig mot mig igen och mumlar något om att i mitt nästa liv ska jag bli en tall på en myr.
Kråkvinkel, signerad Joakim Lindvall. Och den här sändes första gången 2020. För de som gillar att klura på gåtor eller helt enkelt önska sig naturmorgons vinster så kommer veckans chans och nya naturfråga här. Första ledet av namnet kommer av ett ljuskänsligt organ och faktiskt har denna odjuriska organism också en sorts fransar. Vi söker ett fungisläkte men det låter kanske som ett kärl eller något att utbringa vid festliga tillfällen. Skicka svaret till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten till Naturmorgon 359 30 i Växjö. Frågan är alltså, första ledet av namnet kommer av ett ljuskänsligt organ och faktiskt har denna odjuriska organism också en sorts fransar. Vi söker ett fungisläkte men det låter kanske som ett kärl eller något att utbringa vid festliga tillfällen. Rätt svar på förra veckans fråga var tall och vinnarna var Helena Knutsson Mansila i Jönköping, Magnus Westerlind i Nynäshamn och Thomas Kävergard i Stockholm. En sak som vi har lärt oss idag är hur en svensk forskare för länge sedan kunde konstatera att parasiten tallört, en växt utan klorofyll, verkligen är uppkopplad till och utnyttjar träd för att få energi.
Det gjordes ett intressant försök av en svensk forskare på 50-60-talet. Då använde han radioaktiva kolisotoper som man märkte och syns injicerande i en tall. Och sen så gick han och mätte var det fanns någon förhöjd radioaktivitet. Och då var den störst vid tallörten. Okay. Så på det viset så kunde han alltså bevisa att den näring som han hade puttat in i tallen, den kom tallörten till godo.
Mm. Hela reportaget finns att höra på sverigesradio.se/naturmorgon.
Och nästa vecka ska Naturmorgon ge sig ut i skogen. Vi ska möta två olika skogsägare som från varsitt håll närmar sig frågan: hur kan jag göra för att gynna den biologiska mångfalden i min skog?
Ja, men nu står vi vid en planterad granskog från 1960-talet som har kommit att spela ganska stor roll i släktens omprövning av skogsbruket.
Och med det tackar vi för idag. Helena Söderlund, Lisa Jannestam vid tekniken och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.